Karin, vi är tillbaka till avsnitt 158. Nu pratar vi om Skolsverige. Hur har Skolsverige mått 2018? Vad är det som hänt? Vad är det som är på gång? Vad ser du för trender, för röda trådar i det här?
Ja, alltså så här tänker jag. Att när vi spanade inför 2018 så fanns det en väldigt tydlig röd tråd i vad man trodde
att
2018 skulle... Ja, och då var ju det som var den röda tråden genom alla de spaningar var att vi måste våga lita på skolan. Vi måste våga liksom, alltså tillitskulturen istället för new public management, liksom tillit till, och det var en trend, den var så tydlig, för vi hade ju allt ifrån skolpolitiker som spanade till liksom...
Och du, om vi ska pausa lite bara för att förklara, om det är någon som är helt ny som inte förstår vad vi pratar om. För jag tror varje år vid nyåret vi går ut in lite gäster som har fått spaning för året som har kommit. Och det är det avsnittet du pratar om nu, avsnitt 140. Jag lägger en länk till det i det här programmets beskrivning. Så kan du hoppa direkt tillbaka till det för att du lyssnar på alla de här olika perspektiven på tillit som Karin pratar om. Och nu tillbaka till...
Ja, men precis. Precis, och det var så himla spännande, för det var tillit, och då tänkte man ju att det här ska vi verkligen hålla koll på. Och så tänker jag så här, vad kan jag då se från 2018? Ser jag någon mer tillit till mig och min profession? Och en sak som faktiskt är lite sådär, försök till det, det kommer från Skolverket.
Just det.
Och det har vi pratat mycket om här, och det vet jag inte om jag gillar, nämligen det här, de här nya...
Allmänna råden för betyg och betygssättning. Precis, det finns en avsiktsförklaring där i att vi ska gå, alltså att Skolverket ska gå till en, eller mot en mer liksom tillitsbaserad styrning, tänker man. Tummar upp.
Ja, det är ju bra, men problemet blir väl bara att när Skolverket gör det och inte politikerna och inte förvaltningarna och inte SKL och inte, alltså det finns någonting i det som, det var inte det fel institution?
Ja, men lite så, det är också ett sätt att gömma sig, alltså för att slippa ta ansvaret, bara, men vi litar på er, ni löser det här. det kan ju bli dåligt om inte alla är överens om det och så det är någonstans precis, liksom, det kan man fundera på. Men är då själva tilliten som tema? Ja, det är intressant. Ska vi ge upp det, eller vad är det som är liksom, hur ska vi fixa det här då? Det känns som att vi inte gärna vill ge upp tanken på tillit, men kanske att vi behöver modifiera lite, eller rama in det lite, eller sätta lite stängsel runt omkring liksom.
Ja, men jag tror ju att Skolsverige skulle må jättebra av tillit, men tillit, alltså så, det tror jag ju på alla sätt, att ju längre bort vi kommer ifrån liksom new public management i sin äckligaste form, när man räknar pinnar och antalet personer som befinner sig i rummet och närvaro, alltså när närvaron är viktig på minuten och allt vad det nu är som vi håller på och mäter och utvärderar in absurdum, som inte liksom är värdefullt på något sätt. Ju längre bort ifrån det, allting som är kontroll och inte för mitt eget lärande, mitt professionella lärande, ska vi ju bara egentligen rensa från lärarnas bord. Men jag är inte säker, jag är ju rädd att man istället vill lita på lärarna när det blir jobbigt att ta beslut, som det här med lönerna till exempel, eller när, alltså den här nya, vi litar på att kommunerna löser det.
Inte parterna, eller de kalla parterna skulle lösa allt från arbetsmiljö till lärarbildning till allt möjligt. Nej, det är samma sak där. Men jag funderar på en sak som du passade förbi i lite mening där, men som ändå tror jag är ganska intressant apropå det med tillit. Och också så här, framtid och teknik och så. En sak, liksom, du säger så här, pinnar, hur många som är i rummet. Det där är ju verkligen en intressant grej, för fler och fler kommuner går åt digitala närvarosystem, där man checkar in och checkar ut, man kommer och man går, man flexar hit, man flexar dit. I vissa system kan föräldrar göra det, i vissa system är det pedagoger som gör det. I vissa system kan det till och med tänka sig vara elever som ansvarar för det, beroende på vilken ålder och hur det är utformat och så. Det där genererar ju en stor data som alltid har varit tillgänglig, men som aldrig någonsin har sammanställts, nämligen hur många är det egentligen som är där? Hur många är det egentligen som kommer? Hur många är det egentligen som, om du tänker liksom det där skolsystemet där det ingår morgonfritids och liksom eftermiddagsfritids och så, hur många är det egentligen som är där jämfört med hur många som är inskrivna? Vilka behov har man egentligen och så? Det finns ju olika perspektiv på det beroende på hur man ser det. En del har pratat om det som att det var så himla skönt att slippa administration och fokusera mer på vilka som är här. Och att inte råka bli fel för någon vikarie som har strukit någon som inte skulle bli struken eller liksom så. Eller man vet inte vem var det som var och hämtade det där barnet. Och vart har de gått iväg någonstans. Vad är det som händer. Saker som absolut inte får bli fel. Men som ändå blir fel ibland faktiskt. Å andra sidan så finns det ett perspektiv där man känner så här. Fan heller, för då kommer de börja ändra liksom personalfördelning och de kommer behöva ändra liksom organisation för att se om det här finns lite utrymme man kan plocka lite från. Varför är det så här? Varför är de så många här? Varför gör de på det här sättet? Så? Där man anar liksom en oro för att sådana system också ska förändra parametrar som idag bara är som de är för att vi inte kan göra någonting annat åt det. Det finns ingen som räknar exakt vilken minut går, vilka elever hem eller hur många är det som är sjuka just här, så hur många skolkar från de här lektionerna och så. Men om man kunde komma fram till att liksom på ett gemensamt gymnasieprogram så skolkar 10% av eleverna varje dag, så skulle man kunna ta in 10% fler elever för att spela roll. Behöver alla ha en plats egentligen? Alltså man kan ju tänka sig en sån utveckling. Du vet, så aeroflott gymnasium.
Men vi är redan där, håller jag på att säga. Alltså vi är redan där. Vi har redan ett överintag på gymnasieskolan. Alltså jag sitter ju i en sån klass just nu där man tog in 36 för man vet att 5 slutar ändå. Så då blir ni 31. Mm. Det är bara det att i min just den klassen där de tog in 36 så har ingen slutat.
Nej, precis. Men det kan man se liksom på den nivån. Det har man inte kunnat se. Men det kommer också liksom från dag till dag. Så det är verkligen intressant att man kan fundera på. För samtidigt så pratade jag med en av de här personerna bakom ett Vinnova-finansierat projekt som handlar om Internet of Things i skolan och så. Som handlar om hur man kan få in internetprylar och liksom digital teknik som inte är datorer och mobiler så som man tror. I undervisning och man har börjat kolla lite på olika kommuner som vi testar det för att se vad kan vi göra och att det förändrar sådana här parametrar som ja men du vet typ belysning i klassrummet eller ventilation i klassrummet eller hur är det si och så. Och en av de mest lätt identifierade områdena som nästan vad det verkar hur många som helst vill ha hjälp med är just närvarohantering. Det kan liksom till och med lärare och rektorer och kommunchefer förstå att så här, det är någonstans lite stenålder att en människa med blyertspenna ska föra bok över den.
Ja.
För liksom vadå, är jag en del av påve clergyt eller liksom kommer jag bara till jobbet? Det känns som att det är...
Ja, men jag vet ju, jag skriver ju min närvarorapportering direkt i appen i min telefon till mina elever. Men jag läste någonstans, det har gjorts en uppsats eller en avhandling eller någonting. Och just nu så letar jag i mitt huvud väldigt febrilt och jag kommer kanske komma på vad jag läste. Men det har gjorts en undersökning om det här som kom fram till att det finns någonting liksom lite avigt med, alltså förr i världen när man gjorde det just med blyertspenna och man missade lite och så fanns det också en viss mått av tillit till eleverna, att vi litar på att de är här och vi litar på att de tar sitt ansvar och vi litar på att de kommer att klara av olika saker och att vi inte behöver liksom vara där och stötta och hjälpa och kontrollera att de faktiskt är där. Att det då har skapat mindre ansvarsfulla elever och det också gör att de känner sig så bevakade att det liksom inte är, alltså att det blir en trots i att inte gå dit, att det ökar till och med frånvaron på något sätt. Och nu kan jag inte riktigt svara för hur det här går ihop, men att det finns någonting i det här när vi övervakar våra elever så mycket att liksom det inte riktigt blir bra. Att vi inte litar på att de faktiskt kommer till skolan, att de vill vara i skolan, att de ja, någonting i det, men jag vet inte alltså,
ja. Nej, men jag hörde, det finns något intressant i det, och samtidigt så finns det något tror jag lite så här, ja men ganska smidigt att kunna liksom frigöra folk som kan fokusera mer på det som är huvuddrag än
absolut,
andra saker. Men det finns saker runt omkring i det. Jag bara tänker på saker, det här var året när min tränande chef som sa så här: du ska lägga de 10 första minuterna på att gå in på den hemsidan, checka in här, klicka in här, logga in här, klicka i vilka som är borta och vilka som är här. Vi ska skicka ut massa sms till folk. Det var det som förslag. Det blev inte helt hållet så för att vi hade en diskussion om det. Men vi började där någonstans. Och det där är... Det är förbluffande för mig hur få personer som reflekterar över att det ändå påverkar designen av lektionen. Alltså design av undervisning, det är ju det. Oavsett vad man säger Men hade det funnits ett sätt, om alla elever haft en blippbricka, du blippar in dig själv och rycker in genom den. Ja, men då så. Då vet du precis vilka som kommer när, vad de håller på med, vem som är 3 minuter sen, vem som är 4 minuter sen. Skicka så jävla många sms du vill då, jag bryr mig inte.
Det är smart. En sån ska vi ha.
Det påverkar inte systemet överhuvudtaget. Ja, men det är det jag menar. Det är precis sådana grejer som jag säger. Okej, men då så. Och de är inte tyckte upp alls, då får vi väl automatiskt skicka ut missing people så får de leta, för de bryr mig inte.
Eller så tänker jag bara, jag ser bara den, några i min klassrum, fast vi ska ju lita på dem, att de har liksom en hel knippe med en massa blippar som blippar.
Det är någon som tar betalt för det här.
Men det är en annan sak. Får jag...
Det är skillnaden. Mina elever är inte så smarta när man kommer på det. Så jag hade kunnat införa ett sådant system utan
problem. Ja, men absolut. Och jag köper det. Men om vi bara helt och hållet liksom lämnar den här tillitsgrejen och går in på en helt annan grej. Mm. Så jag liksom bara byta spår. För att,
ja, absolut. Det var mer än en sak som hände.
Jag vill alltså säga 2018 Skolsverige. Och vi har ju pratat i den här podden väldigt mycket om vikten av bildning, eller hur? Jättemycket. Och vi har pratat om bildningskultur och att de ska läsa böcker, och jag själv är ju en sån här bildningsnörd, jag tycker ju liksom om att kunna saker.
Du är lite av en bildningssnobb, kan man säga.
Ja, fast jag tror att jag är inte så bildad som jag borde vara, för att jag bär ju inte riktigt upp det. Jag skulle ju vara, alltså jag ser ju upp till såna här människor som kan massa saker, som är bildade. Lite sådär,
vilka tänker du på då som exempel?
Nej, men, för att bli konkreta, så är en av de mest bildade som både du och jag har träffat är Joanna Ekström. Mm. Hon är ju...
Ja, henne ser vi upp till för guds skull. Hör intervjun med henne för att se hur mycket vi ser upp till henne. Det är 1000%.
Men alltså, ja, men hon är ju liksom, hon är ju superbildad. Men även en sån person som Sara Danius, som blev aktuell 2018, om inte annat. Och ja, om vi då stannar kvar där lite i den här akademin som ändå har skakat Sverige 2018 och som i dagarna här nu har haft det jäkligt körigt, om man säger så. Så är det ju så att det finns ju just nu på SVT Play en dokumentär om de här våldtäktsanklagelserna till han, kulturprofilen, som sen blev dömd för våldtäkt och allt vad det nu är. Och i den, om vi nu som släpper hela den historien lite grann och sådär, så finns det någonting när det sitter män som är samhällets absolut mest upphöjda organisation. De är bildade, de liksom kan recitera Stagnelius utan problem. De har väldigt väl ansedda och får dela ut Nobelpriset i litteratur. Sitter och uttalar sig om kvinnor och har ett sånt fruktansvärt vidrig kvinnosyn. Och fruktansvärda, alltså det är så vidrigt bara. Så att när jag satt och såg den här, så hade jag hakan så långt ner, alltså jag trodde inte det var sant, för det var som om de kom från en annan planet eller en annan årtusende, alltså det var så konstigt. Och då undrar man ju, vad fan ska de med all bildning till? Jag börjar ju tvivla på min egen vad ska de med bildningen till om de inte kan föra sig i möblerade rum? Förstår du vad jag menar?
ja, precis. Det är liksom, ja, men det är så här, det är så här rökridåer av mystik som bara blåses bort i samhällsförändringar. Och det finns något intressant, vi ska prata mer om det, om globala trender och samhällsförändringar överhuvudtaget i nästa avsnitt. Men det finns ju någonting där, det känns som att det är ganska mycket mer saker som på riktigt myggas av 2018 än vad vi kanske har sett förut. Och det vet vi kanske inte alla spåren av. De säger att de inte ska dela ut något Nobelpris i år, det är de uppenbarligen inte. Men hur kommer man tillbaka och dela ut Nobelpris nästa år, som att ingenting fanns? Jag kollade upp en sak medan du pratade precis nu, att det är ganska intressant apropå bildning och liksom så. De säger, nej, vi kan inte dela ut Nobelpriser, nej, vi kan inte hålla på med det. Men de har ju massa andra priser de har delat ut, inklusive Svenska Akademiens svensklärarpris. Det hade de med fan inga problem med att dela ut med, fast att de tydligen är knölar hela bunten.
Men vill man ha det priset, funderar jag på.
Om man vill, ja, jo, men det, man kan inte ta emot priser, men man kan ta emot det på ett punkigt sätt, eller man kan ta emot det och bara ge bort pengarna. Man kan ta emot det och så typ köpa Horace Engdahls bok för alla pengarna, så ingen annan får köpa den för att den tar slut på tryckeriet.
Men då skulle ju han få hybris.
Ja, men man kan ju köpa dem och bränna dem eller någonting och skicka askan där. Man hittar det på något sätt, det är lite elakt då. Det finns sätt att hantera det, Karin, om du någon gång hamnar där.
Jag kommer aldrig att vinna något pris, men det har jag inga ambitioner att göra. Men
Nej, jag förstår det, jag förstår det. Men det är ganska spännande, bara som en reflektion. Mm. Att det priset och ett 30-tal andra priser, de tar fan helt svårt att göra.
Nej, alltså jag tror liksom lite, det har jag funderat lite 2018, att vad hände med, för samtidigt har jag ju då läst Sara Danius essäer och blivit oerhört fascinerad och inspirerad av det.
Kan hon starta en egen svensk akademi?
Oh ja! Jag skulle heja på det.
Jag tycker att vi föreslår det, tycker jag.
Mm.
Ja. Okej, men Karin, så här, en tredje och sista grej som jag måste prata om någonstans. Det är ju kaos på alla nivåer vad gäller politik. För den person som bryr sig om politik så kan man tänka, hur påverkar det här skolans styrning? Kan inte du säga något om det?
Jo, tack för den Jakob. Jo, men jag kan säga att jag läste faktiskt i den här budget, jag letade den här, vi har ju antagit en budget i år.
Vi har antagit en budget, ja.
Ja, alltså, riksdagen har ju gjort det och de har antagit då den här, inte budgetpropositionen utan motionen, och det är två olika saker. Alltså propositionen är ju mycket mer genomarbetat, medan motionen är ju då liksom ett motdrag från, som inte är lika.
Servettanteckning, för att citera.
Ja, men det behöver vi kanske inte. Men den är ju väldigt mycket, och det är väldigt mycket svårare att styra på en motion än en proposition, eftersom den inte är lika detaljerad, utan man måste liksom hela tiden skissa om och sådär. Men om vi bortser ifrån det, så är det så att utav de som får välfärden, de satsningar som sker i den här budgetmotionen som då är antagen, är vården får lite pengar, polisen får ganska mycket pengar, skolan, just det, den nämns inte.
Nej, det är fint.
Så att vi
är jävligt uppskattad, jävligt tillitad.
Ja, så att vi kan inte se fram emot ett så här, eller vi kan inte, 2018 var det året vi glömde skolan i politiken. Sen är det också så att det som gör mig lite så där halvstressad också är ju att vi har då
det
haft
kanske en, är någon räkningsnisse som kommer på det där och fixar det i efterhand. Vi kan väl hålla dummarna på det.
Ja, det vet jag inte. Det verkar ju inte som de kommer överens om någonting, så att om någon ska komma, jag vet inte, Jakob. Men
det blir väl tjänsteman, menar jag, för guds skull.
Ja, vi kan ju hoppas, alltså,
det
på det.
Det är de som fixar det igen, som vanligt.
Ja, kanske. Men sen är jag ju faktiskt markant väldigt orolig för att, eftersom ingen verkar vara, alltså det blir ju mer och mer, för varje dag som går så brukar någon säga, ja men vi kan väl regera. Det verkar ju ändå bli Ulf Kristersson som får regera utan att liksom, ja, med, alltså de verkar ju ge upp allihop. Och då är det ju så att jag skrev ju 2018 faktiskt någonting som jag aldrig har lagt så mycket tid på, en text som jag aldrig har lagt mer tid på än någonsin. Det var ju när jag gick igenom alla motioner och allt skolpolitiskt som Sverigedemokraterna har lagt fram sedan 2010. Och de kommer ju på något sätt få inflytande då, annars så kan de ju inte styra, om jag förstår det hela rätt. Och det kan jag ju säga, det skrämmer mig på riktigt, för vad de vill införa med skolan känns ju som att då får jag, det har jag ju lovat och det har jag ju skrivit, då kommer jag inte jobba som lärare längre. Så 2018 kanske blir mitt sista år som lärare. Tjo!
Vi får se. Ja. Vad vi än gör, skicka inte det avsnittet till Jan Björklund, för det kan vara så att han röstar på dem. Han skulle äta upp sina barn om han röstade på Sverigedemokraterna. Det var någonting sånt, jag minns inte exakt.
Ja.
Men det kanske ändå är värt det. Ni två har ju en beef sen tidigare.
Nej, men jag och han gillar
varandra. Vi får se vart det här bär vägen. Ja, säkert.
Ja, men
vi får se vart det här tar vägen.
Ja.
Säkert att du gör.
Ja, men jag tycker
vi gör så att vi rundar av här och så hörs vi igen i nästa avsnitt 159. Då ska vi prata globalisering.
Ja, kanske va. Det blir bra. Men vi hörs till snart igen. Ha det bra.
Ja, tack.
Hej. Det här är Skolsverige.